Tänk dig att du precis har varit ute på en båttur med dina vänner. Solen skiner, ni kanske har fiskat lite, ni har haft det härligt en stund på sjön. Och så kommer ni till en brygga och ska gå i land. Och när du kliver i land, går på bryggan och liksom ska sätta dina fot på stranden, så helt plötsligt hör du ett skrik. Och du tittar bort och så ser du hur en naken, urstark man som vrålar och skriker och springer mot dig. Som att han skulle attackera dig nästan liksom. Vad skulle du ha gjort då? Precis det hände Jesus i Markus kapitel 5. Och jag tänkte att vi skulle läsa vad som händer och titta på vad vi kan lära oss från den här fina texten i Markus kapitel 5 och vers 1. Jag vet vad jag hade gjort. Jag hade klivit tillbaka in i båten igen och åkt ut på sjön. Men vi ska läsa från Markus 5 och 1. De kom till andra sidan sjön, till gerasenernas område. När Jesus klev ur båten mötte han en man med en oren ande som kom emot honom från gravarna. Han bodde bland gravarna och ingen lyckades kedja fast honom. När han hade blivit fastkedjad med fotbojor och kedjor hade han slitit sönder kedjorna och krossat fotbojorna. Och ingen kunde tygla honom. Dag och natt skrek han i bergen och bland gravarna och skar sig själv med stenar. Och när han såg Jesus på håll sprang han och föll ner inför honom. Ja, bakgrunden till den här berättelsen är att Jesus åker över Genesarets sjö. Han har tidigare undervisat och hållit på. Han har gått på vattnet och grejat. Och nu tar han båten tillsammans med sina lärjungar och åker över till andra sidan. Till ett annat område där det inte bor judar utan hedningar. Och han har bara ett enda ärende på andra sidan sjön. Han ska träffa den här mannen. När han var färdig med det, kommer vi läsa lite senare i texten, då åker han helt enkelt tillbaka igen. Så han åkte bara för att träffa en enda person och ge honom evangelium och sen åkte han tillbaka igen. Jag vill bara att vi ska fastna lite vid den tanken. Att vara ledd av anden. För det var Jesus nämligen. Det kan du och jag faktiskt också vara. Jag har upplevt det många gånger att jag liksom Gud lägger någonting på mitt hjärta. Och jag kan liksom inte släppa det förrän jag går till den personen eller säger de sakerna eller startar det projektet eller ja, ni vet. Det är som att Gud lägger en längtan eller en uppgift på mitt hjärta som han vill att jag ska göra. Ibland kan det vara svårt att veta, är det här från Gud eller är det bara mina egna tankar och idéer? Då kanske man får pröva sig fram eller prata med någon som man har andligt förtroende för så att säga och be över det tillsammans. Men om det är så att du verkligen känner dig att Gud har lagt något på ditt hjärta, då ska du gå på det tycker jag. Och det gör Jesus här. Han är ledd av anden till andra sidan sjön och nu träffar han den här mannen. Och så står det i texten då. Ingen kunde tygla honom. De hade försökt, de andra som bodde här i byn, de hade försökt att kedja fast honom med kedjor och fotbojor. Men det står att han krossade fotbojorna, han slet sönder kedjorna, han verkar ha varit urstark liksom. Ingen kunde ro på den här mannen. Förmodligen var det så att han var en del av lokalsamhället innan han verkar ha blivit på det här sättet. Och lokalbefolkningen, liksom byborna, de vet inte vad de ska göra med honom. Han är galen, han är besatt, han är liksom konstig, beter sig och sådär. Så de stöter bort honom. Han får inte vara kvar i byn och de försöker kedja fast honom där borta vid gravarna eller vad det nu har varit. Men de lyckas inte, han är urstark liksom. Det är faktiskt så att det är orena andar, alltså demoner, som påverkar honom på det här sättet, står det i texten. Han är besatt av en oren ande. Det kan hända människor även idag. Och Jesus kommer till andra sidan sjön för att befria honom från de här onda andarna. Men man kan se vad de gör med den här mannen. Han var ensam och utstött. Han höll till bland gravar, bland döden liksom. Sånt upptog honom. Han blev urstark. Han skadade sig själv, står det. Han skar sig med stenar. Och här tror jag att faktiskt en del kan känna igen sig. Ett självskadebeteende, man är utstött, man är ensam. Det behöver inte betyda att man är besatt av en ond ande. Men det kan betyda att Jesus vill befria dig och ge dig någonting nytt. Och det är precis därför jag tror att Jesus åker till andra sidan sjön. Inte bara för att befria den här mannen, utan också för att det ska skrivas ner i Bibeln. Så att om du känner igen dig så kan du också få hjälp av Jesus på samma sätt som den här mannen. Det är därför vi har Bibeln. En gång för många år sedan så var jag pastor i en annan församling. Och vid ett tillfälle, så efter att jag hade predikat, så upplevde jag att Gud vill att jag ska säga en sak till de som är där. Jag får ett profetiskt ord helt enkelt. Och det lyder så här: någon har lekt med knivar. Det var det enda jag fick. Jag visste inte vad det betydde och vem det var till. Så jag bara sa det liksom. Jag prövade om det var från Gud eller inte. Och var noga med att säga att jag vet inte om det är från Herren. Men om det är det och du känner dig träffad, så ta till dig det här och så kan vi prata och be efteråt. Så jag sa liksom: någon har lekt med knivar. Och så sjöng vi lovsång eller gjorde någonting, jag minns inte. Och efter en stund så kommer det fram en tjej. Hon kommer till mig och säger: Christian, det är en annan tjej här bak som du behöver prata med. Så jag går dit, följer med henne. Då storgråter hon och har brutit ihop liksom. Och jag börjar prata med henne och fråga liksom, men hur är det? Vad har hänt liksom? Då börjar hon berätta för mig att hon hade tänkt ta livet av sig den dagen. Men av någon anledning så gick hon till kyrkan och lyssnade på min predikan och allt det här liksom. Och fick, när hon hörde att jag sa någon har lekt med knivar, så kände hon sig träffad av de orden direkt från Gud till henne. Så hon bröt ihop, började gråta, och så gick vi undan till ett rum och, så att hon kunde få lite lugn och ro, och så började vi prata. Då visade sig att anledningen till att hon alltid hade långärmade tröjor på sig, det var för att hon brukade skära sig själv på armarna. Jag hade ingen aning om det. Under flera års tid har hon skärt sig och jag har inte sett någonting. Föräldrarna har inte sett någonting. Ingen har sett någonting. Och helt plötsligt, på grund av de här orden från Herren, de här profetiska orden, så börjar det öppna upp sig någonting för henne. En möjlighet till befrielse från de här sakerna. Så vi pratade, vi bad tillsammans och sådär. Och hela den här grejen startade upp en process i församlingen där det visade sig att det var fler unga tjejer som skar sig i armarna. Så för att de mådde jättedåligt. Var deprimerade, självdestruktiva och allting. Och det gav oss en möjlighet att börja hjälpa dem när vi fick veta det här. Att börja med själavård och alla de här sakerna. Det öppnar upp en möjlighet till befrielse. Jag tror att det finns destruktiva krafter som vill förstöra oss människor. Som vill få fatt i oss och göra så att vi blir självdestruktiva och förstöra oss. Men Jesus, och det är budskapet från den här texten. Jesus vill komma och befria oss från allt sånt självskadebeteende. Jesus vill hjälpa dig. Han vill ge dig en meningsfull uppgift. Han vill ge dig ett nytt liv. Han vill ta bort de här jobbiga sakerna som du bär på i ditt hjärta. Liksom. Vi läser vidare i vers 6. När han såg Jesus på håll sprang han och föll ner inför honom och skrek med hög röst: vad har du med mig att göra, Jesus, Gud den högstes son? Jag besvär dig vid Gud att inte plåga mig. För Jesus hade sagt till honom: gå ut, orena ande, ut ur mannen. Jesus frågade honom: vad är ditt namn? Han svarade: mitt namn är Legion, eftersom vi är många. Han vädjade till Jesus att han inte skulle sända bort dem från området. Legion, det är egentligen inte ett namn. Det är faktiskt militär enhet. Alltså på den här tiden när i den romerska armén, då kallar man en militär enhet som var 6000 soldater. Det kallades för en legion. Så det är så många. Det är väl det förmodligen den här demonen försöker förmedla. De kanske inte var 6000, men det var i alla fall många demoner som hade besatt den här mannen. Och det är som att när han inte riktigt svarar sitt namn när Jesus frågar, då är det som att han trotsar Jesus. Man nästan ser att om Jesus och den här mannen, eller snarare demonerna i den här mannen, liksom börjar mucka gräl med varandra och ska liksom bråka nu om vem som ska få bestämma. Så legion eller demonerna trotsar Jesus och vill liksom ta upp kampen mot Jesus, säga emot på något sätt. Det är faktiskt så här att till saken hör att på Jesu tid så brukade judarna försöka driva ut demoner ur människor. Man trodde att man kunde driva ut dem genom att känna till deras, alltså demonens namn. Och det är som att legion då, eller vad han nu hette, när han säger jag vet vem du är, Jesus, Gud den högste son. Det är som att han försöker få makt över Jesus genom att säga Jesus namn. Och när då Jesus, för det funkade ju inte, han fick inte makt över Jesus naturligtvis. Och då är det som att Jesus säger, ja, men vad är ditt namn liksom? Du har ingen makt över mig, men däremot bestämmer jag över dig. Så när Jesus då frågar honom så trotsar han tillbaka. Och de inleder någon slags sparringsfight här mellan varandra. Jag ska läsa från vers 11 vad som händer sen. Nu var där vid bergen en svinjord som betade. Och alla demonerna vädjade till Jesus. Sänd oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Jesus tillät dem omedelbart. Och när de orena andarna hade farit ut så for de in i svinen och fick svinjorden att rusa ner för branten in i sjön. Det var ungefär 2000 svin och de drunknade i sjön. Ja, det här blev ju från en jättekonstig händelse till nästa jättekonstiga händelse. Helt bizarrt liksom. För det första måste man ju ställa sig frågan, varför tillät Jesus de orena andarna att fara in i svinen? Alltså, man kan väl förstå om demonerna vill det av någon anledning. Eller det är kanske svårt att förstå det också, men hur som helst. Varför kunde Jesus gå med på det här? De där svinen, grisarna liksom, de tillhörde ju någon. Det var ju någons svinjord liksom. Så hur kunde Jesus tillåta att de skulle liksom få bli besatta av onda andar? Jättekonstigt. Men jag tror att Jesus gör det av flera anledningar. För det första, Jesus vill visa alla runt omkring, alla som såg det här, hur destruktiv djävulen är. Hur demonerna bara kommit för att förstöra, för att vara orena, för att orena oss människor. Och grisar var ju för judar orena djur. Så jag tror att Jesus vill visa liksom vad demonerna och djävulen faktiskt vill göra oss människor. Jo, förstöra oss, orena oss och i slutändan döda oss. Liksom. Det är det som händer med svinen. Den andra anledningen till att Jesus tillåter detta, det tror jag är för att han vill utmana lokalbefolkningens prioritet. De ägde ju de här svinen. 2000 svin, det är ganska många. Och vad var viktigast för dem? Var grisarna och deras inkomst viktigast? Eller var det mannens, deras liksom en av byborna i det här samhället, den här mannens välbefinnande, hans liv? Vad var viktigast? 2000 grisar eller en medmänniska? Gerasenerna, som det här området hette, de var mer bekymrade över att de hade förlorat sina grisar än glada över att de hade fått tillbaka sin granne. Och sen kan man också, man kan faktiskt tillägga att för Jesus var det ju inte omöjligt att ge tillbaka mer än vad han hade, än vad de hade förlorat. Alltså Jesus hade gjort flera hundra liter vin, han har gett mat till 5000 män vid flera tillfällen och så vidare. Jesus hade absolut möjlighet att kompensera byborna för grisarna om det skulle vara så. Liksom. Men vi ser här nu då i vers 14 vad som hände sen. Svinskötarna flydde och berättade för staden och bondgården. De gick då ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg den demonbesatte sittandes klädd och vid sina sinnens fulla bruk. Han som hade haft legionen. Och de blev rädda. De som hade sett berätta vad som hade hänt med honom som varit demonbesatt och med svinjorden. Då vädjade de till Jesus att lämna deras område. Jag tror den här texten är en stor utmaning för dig och mig. För vi som är västerlänningar eller rika eller har det gott ställt. Jag tror vi blir utmanade av hur Jesus värdesätter en människa framför ofantligt mycket värdesaker, alltså i grisarna, penningavärdet liksom. Jag tror det är utmanande, nästan provocerande för oss att Jesus tillåter att så många grisar dog för att rädda en man. Och jag tror att det är en lärdom du och jag behöver ta till oss. Sätter vi vår egen ekonomi högre än våra medmänniskors välbefinnande, då kommer vi bli provocerade av Jesus. Och kanske till slut säga åt honom, nej, ska det vara så här, då vill jag inte följa dig. Då får du lämna mig och mitt område, liksom mitt liv. Nu ska jag läsa sista texten. Vers 18. När Jesus hade stigit i båten vädjade mannen som hade varit demonbesatt att han skulle få följa med. Men Jesus tillät honom inte det, utan sa till honom: gå till ditt hus och din stad och berätta för dem hur mycket Herren gjorde för dig, hur han förbarmar sig över dig. Han gick då iväg och började vittna i Dekapolis om hur mycket Jesus hade gjort för honom, och alla förundrades. I den här texten kan man se nästan att det är som att det är två olika böner. Den första bönen, alltså vädjan till Jesus, det är gerasenerna. De ber att Jesus ska lämna deras område och tillbaka till andra sidan sjön. Och till dem svarar Jesus ja. Han svarar ja på deras bön att lämna. Den andra bönen är ju från han som tidigare hade varit besatt. Han bad att få följa med Jesus. På den bönen svarar Jesus nej. Vad kan vi lära oss av det? Ja, jag tror att Jesus för det första respekterar om man inte vill ha med honom att göra. Ingen ska bli tvingad att tro på Jesus eller följa honom. Vill man inte, så okej. Jesus tränger sig inte på. Men jag tror att den demonbesatte mannen då, som nu har blivit en lärjunge, jag tror att Gud vill ge honom en uppgift. Han har tidigare haft ett trasigt liv, varit självdestruktiv och varit besatt och mått dåligt och alla de här sakerna. Nu ska han få en ny uppgift, ett uppdrag, en kallelse, ett nytt liv. Men inte kanske som han tänkt sig. Och ibland är det så när vi ber till Jesus att han svarar på våra böner, men kanske inte som vi hade tänkt oss. För den här mannen ville följa med Jesus och vara med honom. Och man kanske kan jämföra med att du känner en kallelse att få vittna om Jesus och få sprida Guds rike. Och då tror du att du måste läsa teologi och bli pastor och alla de här grejerna och bli anställd. Men nej, Jesus kanske säger nej. Det är inte vad jag kallar det till. Du ska ut och vittna bland dina kollegor, bland dina vänner och din familj. Det är det uppdraget du får. Så jag tror att visst är det viktigt att läsa teologi och studera Bibeln och allt det här. Men det kanske till och med ännu viktigare att vi når ut med evangeliet till våra medmänniskor där vi finns. Så Jesu uppdrag till den här mannen var: gå till ditt eget folk. Berätta allt som Gud har gjort för dig. Och berätta hur Gud förbarmar sig över dig. Det uppdraget tror jag att alla människor får som vill följa Jesus. Gå till dem i din närhet. Berätta vad Jesus har gjort i ditt liv. Du behöver inte berätta teodicéproblemet eller förklara treenigheten och alla de här sakerna, svåra teologiska frågor. Utan berätta vad Jesus har gjort för dig. Det räcker. Och gör det bland dem som finns i din närhet. Det är Guds uppdrag till dig och mig. Avslutningsvis. Den här berättelsen, även om det är demoner och det är hemskheter, så tror jag inte att den här berättelsen först och främst handlar om demoner. Jag tror att den handlar om att Jesus kan befria dig och mig. Jag tror att det är därför som Jesus åkte över till andra sidan sjön. Det var enda ärendet han hade. Åka över dit, befria den här mannen och sen tillbaka. Jesus kan befria oss från våra bekymmer, våra problem. Även om det inte är så att du är besatt av demoner. Liksom. Men det kan vara andra saker som du har i ditt liv som är jobbigt för dig. Som du kan få vädja till Jesus och be honom att befria. Och då skulle jag uppmana dig att gör som den här mannen gjorde. Gå till Jesus. Du behöver inte springa och skrika och hålla på. Liksom. Men gå till Jesus. Fall ner inför honom som mannen gjorde. Och be till Jesus att få befria dig från dina saker. Men tre viktiga utmaningar. Är du självdestruktiv, har problem med svåra saker, så vidare. Jesus kan befria dig. Ta kontakt med en församling, prata med en person som du har andligt förtroende för och be om hjälp liksom, att få prata och be över detta. Andra utmaningen, lärdomen. Är dina pengar viktigare än dina medmänniskor? Då tror jag att Jesus vill provocera dig att se dina medmänniskor som viktigare än dina egna tillgångar och pengar. Det är inte fel på att ha tillgångar och pengar. Det är inte det jag säger. Men det får inte bli viktigare än att vi har omsorg om våra medmänniskor runt omkring. Nummer tre. Är du som den här mannen var, ensam och utstött? Även om du inte själv har några egentliga problem. Då tror jag att den här texten kan tala även till dig. Jesus vill ge dig en meningsfull uppgift. Ett uppdrag, en kallelse. Att få gå ut och vittna om vad Jesus har gjort i ditt liv. Det kan du göra. Och framförallt i dessa tider, sprid ditt vittnesbörd på sociala medier. Det når jättemånga.